Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och där säger vi välkomna till ännu en inför podd och det är mot IFK Göteborg imorgon lördag den 22 augusti. Med mig på länk och ett skrapande skrivbord har jag Djurgårdens Björn Hellberg, också känd som Robin Fredriksson.
Ja.
Välkommen.
Tack, tack.
Har du återhämtat dig från det bittra uttåget ur Champions League-kvalet?
Ja, det har man väl. Jag har ju... det som var jävligt bittert där då var att det kändes som att insatsen var så mycket sämre än man hade velat. Att det var liksom inte ens... Motståndet var inte, kom inte ens upp i nivå och samtidigt så var det ingen match om det. Det kändes ju jävligt surt då, men vi ska ju åka ut mot de där lagen. Tyvärr så är ju det... Vi kanske var för kritiska till insatsen också. Jag menar, när Kim och Tolle har kommit med sina lite mer nyktra analyser så kan väl jag köpa en del de säger också liksom att... Det funkade ju med en trebackslinje. De har ju bara två målchanser på 70 minuter. Liksom.
Verkligen, och det är den... det här som blir lite baksidan av att spela in så tätt inpå. Dels är man ganska känslostyrd och man har ju sitt perspektiv som med supporterperspektivet. Vi hade troligtvis sagt helt andra grejer om vi fått ta in vad tränarna själva säger.
Ja, så är det. Men det är väl lite charmen med det också. Att det ska, framförallt att den ska komma ut snabbt på den. Och det tror jag de flesta lyssnarna tycker är viktigt. Det är mycket värt. Sen så, jag vill också säga här, vi ska inte prata för mycket om den här matchen. Men det börjar redan gå liksom så här snack i supporterled att vi misslyckas alltid i Europa. Liksom. Men alltså, det är två försök på tre år. Så innan dess var det 12 år vi var med. Det är liksom inte en trend.
Nej, jag håller med. Och nej, verkligen. Och en annan grej som jag... Min käpphäst senaste tiden har ju varit... Alltså, beteendet på sociala medier. Återigen, det är som att det måste upprepas gång på gång på gång. För folk glömmer bort det. Det är så här, det räcker med minsta... Lilla, nu ska jag inte förminska ett uttåg ur Champions League på något sätt, eller kvalet till Champions League. Men det är som att man glömmer bort fortfarande, det är fortfarande människor. Alltså, tyck att personen är dålig, men du måste inte skriva det på alla officiella kanaler och överallt hela tiden. Djurgården gick väl in och plockade bort, stängde väl av möjligheten till att kommentera på Instagram till exempel. Och det är ett underbetyg för att vi åker ur i ett Champions League-kval.
Det hade väl främst att göra med att många ungrare tog över kommentarsfältet med en del politiska åsikter, om man ska uttrycka det.
Jo, ja, det kanske var ett dåligt exempel. Ja. Men vi skulle nog kunna slänga upp 300 andra exempel.
Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
Och men det är liksom så här, vad fan, tänk till en gång extra. Behöver inte kasta det ut på sociala medier direkt. Nu är det väl så vardagen ser ut. Det är ju väldigt mycket via sociala medier man integrerar nu, men fan.
Mm. Så är det. Men ja, det är ju en jäkla tröst att det inte är kört än. Vi ska ju fortfarande spela vidare i Europa. Liksom det är Sverige. Och, det...
mm. Och på något sätt känns det faktiskt skönt att det dröjer ett tag. Alltså nu, det är ju typ en månad bort. Jag känner det i alla fall.
Ja, det är i alla fall lottning om 10 dagar. Och då får vi se vad vi får för motstånd. Vi kan ju ha tur att få hemmaplan den här gången i alla fall. Det hade varit nice.
Mm.
Det vet inte exakt. Det kanske är så att alla Champions League-lag får hemmaplan. Eller alla Champions League-lag får bortaplan. Det vet jag inte. Men man ska komma ihåg, alltså, om ribban är att ett lyckat Europaspel är att gå till gruppspel, då får man räkna med att det är ett lyckat gruppspel, eller ett lyckat Europaspel är, det är 1 på 10 försök liksom.
Det, ja, om ens det.
Ja, men, ja. Nej. AIK har väl 1 gruppspel och de har ju spelat kontinuerligt i Europa sedan 2006 liksom, med undantag 1 år hit och dit. Och det är också en grej som jag tänkt på, att när många säger nu att vi skulle satsat för det, att det var ju exakt det AIK gjorde förra sommaren, att de kände att okej, i år kommer vi vara bra sidade eftersom vi har varit med i Europa flera år, vi kommer få spela CL-kval, torskar vi där så hamnar vi in i Europa League-kvalet, vi har misslyckats här nu 7-8 år i rad, och sen så tar de bort möjligheten att hamna i Europa League från och med typ nästa år om man inte kommer etta. Så fuck it, nu satsar vi för det. Det kan jag förstå att de gjorde ändå. Men titta på vad det ledde till. Det kan gå snabbt. Mm. Nu har de inga pengar. Måste hämta in externa pengar för att panikvärva, för att de ligger på kvalplats eller på andra mjöl.
Mm. Ja, verkligen. Du, innan vi kastar oss in i inför podden helt och hållet med tanke på matchen imorgon, så ska vi säga det att Örebro SK försöker sig på en liten fuling när det kommer till biljetterna till den påtänkta borta premiären som aldrig blev av. Det kom ut ett mejl måndagen efter matchen mot dem, och den letar sig till skräpposten av någon outgrundlig anledning. Där finns det en länk. Det kan vara så att ni ska typ behöva klicka på att tillåt innehåll från den här avsändaren, och då blir länken klickbar. Och det här måste ni göra innan den 24 augusti av någon anledning, för sen går det inte att kräva tillbaka pengarna. Det skulle också vara kul att testa den juridiskt. Varför har man bara knappt en vecka på sig? När liksom alla har vetat om att det inte kommer vara publik i ett halvår typ, känns det som.
Ja, de har ju skjutit upp det med att vi vill vänta med att det är 100% säkert att det inte blir publik. Man borde kunna begära tillbaka det redan från april om man ville.
Ja, men vad fan. Ja, och sen nej, det känns som ful taktik också.
Nej, de har väl ekonomisk kris som alla andra, hoppas att så få som möjligt ska begära pengar tillbaka helt enkelt.
Troligtvis, men in och gör det. Och det här är ju pengar som, ja, det, gör ni inte det innan 24 tydligen, så är de förbrukade för er del. Det är ju perfekt tillfälle att ta tillbaka pengarna och köpa fiktiva biljetter för Djurgården istället, för det är ju ändå pengar som man kanske inte har kalkylerat med i sin ekonomi.
Absolut, absolut.
Ja, men du, Göteborg då, vi kastar oss över till lite sedvanlig införsnack från hemsidan. Och det är väl liksom lite sviter från den dyrköpta förlusten borta nere i Ungern som spelar över nu. Det är Banda och Kujovic som inte kommer vara med.
Kujovic gick ut i paus för att han var skadad. Det visste ju inte vi heller när vi...
Nej, verkligen. Nej, precis. Bandas skada såg ju halvbra ut och ingen kommunikation kring den. Jag vet inte, vad känns väl så där.
Ja, jag vet ju att Djurgården har bytt till att ha en policy att man ändå ska kommentera utskadeinfo via sin egen hemsida och inte till några journalister som ringer, men då får man ju faktiskt göra det också, tycker jag.
Mm, i övrigt ska vi säga att Astrid inte är disponibel på grund av sin tidigare timeout. Och det här är ju lite intressant, för jag har uppfattat det som att han har hållit igång rätt så hårt vid sidan
ja,
av.
Ja, det har varit lite... När vi fick den här artikeln som sa att han är tillbaks nästa vecka, då var ju det ju den här veckan som gällde. Och sen när man läste det finstilt så var det mer att är tillbaka i slutet på nästa vecka och inom några veckor i full träning med laget typ. Och det känns lite konstigt att någon ska stegras in i som att han har varit skadad ungefär.
Mm.
Lite skumt, men ja, han är inte tillgänglig för match enligt hemsidan, så då är det väl så.
Men nu har vi liksom Chili och Berka tillbaka, så det känns ju som att vi ändå har alternativ helt plötsligt.
Så är det. Är du sur på Berka att han missade Europa-matchen?
Nej, inte med den anledningen. Absolut inte. Du har ju mindre förståelse för det, men...
Nej, alltså nej, jag förstår.
Du tycker att det är arbetsvägran. Du tycker att vi ska riva kontraktet med Berka för att han var hemma med sin nykläckta. Det får stå för dig. Men någonting som jag är glad över är ju att smällen som PK fick inte verkar vara värre än vad det såg ut. För det såg lite halvbra ut.
Ja, det var ju ett kraftigt knä i huvudet. Jag såg att många tyckte att laget borde stått upp för honom bättre där alla liksom hockey. Men det är väl en ganska vanlig oavsiktlig kollision mellan anfallare och målvakt tycker jag. Så att det var väl inget konstigt så. Sen träffar det ju olyckligt. Men det såg ju illa ut för att ett kraftigt knä i huvudet och då att läppen spricker och blöder, det är ju ingen fara, men det kan ju vara liksom en kraftig hjärnskakning som sker då. Men han spelade ju både vidare och har inget snack om att han inte ska vara tillgänglig nu, så att då är han väl fit for fight.
Mm. Vad vi räknar med att han lirar, men sen då, ska vi fortsätta gnugga med den nya fem eller trebackslinjen, eller kommer vi falla tillbaka till gamla vanor?
Ja, det hade varit intressant att se det igen alltså på allsvensk nivå. Jag är absolut inte främmande för att få se det i vår hemmamiljö så att säga, men jag tror väl att vi återgår till det normala. Och i så fall är det väl Uno och Berg som spelar i och med att Berg vilade ju och Uno vilade. De körde ju halva matchen var i princip mot Örebro och Nyholm hela och sådär. Så att det är väl de som är färskast då. Och det är de som är nummer ett och två. Så att backlinjen känns ju rätt spikad.
Håller med.
Det är väl på... Om inte Jonas är sliten då efter... Efter Örebro och...
Han är ung, han är älgig. Det där klarar han. Det är inga problem. Men säg inte det. Då får jag väl äta upp sen när check lirar. Men mitten då?
Ja, vi har inga avstängningar. Eller så. Så att, och man ska komma ihåg också att efter det här så har vi ju mer än en veckas uppehåll. Så att det finns ju ingen anledning att någon ska vila idag för någon match om tre dagar igen. Så att nu är det ju bara gå in på bästa gänget. Och då blir det ju Karlström och Ulvestad som sitter där.
Ja, och...
Kalle är ju given som nia då i och med att Kujovic är bort.
Ja, exakt. För annars så stärkte väl inte Kalle, eller han gjorde inget jätteavtryck sist.
Nej.
Blir inte riktigt klok inte på hans.
Gjorde, men
nej, sant.
Sen är han ju mycket bättre när han spelar renodlad forward. Det så är det ju. Tyvärr. Mm. Alltså det har varit väldigt skilda insatser på som offensiv mittfältare kontra anfallare. Lite för stor skillnad tycker jag. Det är ett underbetyg till spelaren framförallt tycker jag. Men nej, det är ingen snack om att han spelar nia då. Och då försvinner han som alternativ som tia. Och det gör ju också Banda i och med att han inte är med i truppen. Så att här kan det ju ske lite förändringar. Jag tror inte Curtis spelar i och med att han spelade både mot Örebro och mot Ferencvaros. Så då tippar jag nog att Kevin Walker spelar nummer 10.
Mm. Fast, ja.
Vem ska annars köra?
Ja, jo, men jag tänker, du tror inte Curtis lirar alls då? Eller
nej,
startar?
Start.
Nej. Nej, jag vet inte. Alltså det känns ändå som att lägger man inte lite för mycket tyngd i. Ja, han lirade två senaste.
Ja, men det är ju så pass jämnt mellan spelarna.
Ja, hade jo, varit, i och för sig med den aspekten. Jo, visst.
Hade han varit, hade han varit Christiansen och så hade han ju spelat.
Givetvis.
Ja. Men nu har vi lite alternativ på kanterna. Med Ring, Chili, Berka och Harry, så alla borde ju vara fit för att starta. Alla kanske inte är fit för 90, men då kan man ju byta ut. Alla borde vara fit för mer än halvlek i alla fall, så att då kan man ju starta de man anser vara bäst helt enkelt. Chili kanske är ett alternativ som 10 förresten.
Ja, kanske. Jag vet inte, jag tycker också att jag har läst mycket hyllningar kring Chilis insats senast. Jag tycker inte den var varken bra eller dålig. Jag tycker inte han utmärkte sig jätte.
Nej, det gav väl en positiv injektion i 5 minuter där typ. Och, men det var väl det. Liksom. Överlag så är det är lite upp till bevis för Chili faktiskt. Tycker jag. Han har varit här ganska länge nu och sista gången han utmärkte sig rejält, det var ju kuppen 2019 liksom. Och när han såg jäkligt fin ut och sen så det var han ju skadad igen och var borta där med sin när hans pappa gick bort och sådär, men nej, det jag hoppas att han kan visa någonting nu. Jag är inte helt övertygad om att det kommer bli den här superförsäljningen som vi en gång var rätt säkra på. Det finns väl där, men det är både det att dels så måste han vara slut att vara skadad hela tiden. Och sen så jag tycker inte att han är dominant när han väl är med heller. Utan även han har ju sin speed, men även när han väl löper så är han så pass lätt att det är nästan bara att sätta ut en arm så kommer inte han förbi liksom. Det är inte så mycket kraft i det liksom.
Nej.
Så att det är mycket. Men vi har ju sett honom dominera. Han var ju grym i cupen 2019. Så att det finns väl där.
Men
inte frågan, bra för någons karriär att vara borta liksom så mycket som han har varit i 2 år och i den här skedet av sin karriär, att liksom aldrig få kontinuerlig träning eller matchspel.
Nej, sen är ju också frågan hur mycket allting hänger ihop. Jag tänker alltså det här med hans fars tragiska bortgång kontra till alltså, det troligtvis har det ju påverkat honom rätt mycket i huvudet, och jag menar, hur mycket hänger det med i att man inte sköter sin träning fullt ut eller gör det 100%, och det kanske man värmer inte upp 100%, man är någon annanstans helt enkelt, och att det öppnar upp för lättare för skador. Och sen den här senaste skadan han hade, den alltså sättet den uppkom på, det har ju ingenting med tidigare skadehistorik att göra. Det var ju där tidigt mot Malmö. Liksom det var ju en, vad ska jag säga, det var ju en situation där någon gör någonting mot honom. Alltså den är ju oundviklig. Och den hänger ju inte ihop med hur pass skadebenägen han har varit tidigare. Så det är lite oflyt i ekvationen också, måste man ju säga.
Ja.
Men och det är
så här, vissa
har
vissa har en... Visst, nu har det ju varit väldigt, väldigt mycket muskelskador på Chilis där, men vissa har ju bara en benägenhet att ja, dra på sig, även om det är smällar eller om det är liksom det, ja, vissa har en benägenhet att vara borta mycket eller utbyta ofta på grund av, ja, smällar. Det är ett problem hittills i alla fall. Det kan vi se.
Vad tror du om Ring då? Är han tillbaka i startelvan eller är han fasas han ut mer och mer och vi ska addera Mange ryktas ju vara väldigt, väldigt nära Djurgården nu. Är det en hejdå till Ring?
Jag ser väl det som så att vi har fyra yttrar i truppen varav en har utgående kontrakt och då ser jag väl det som så att vi ersätter Mange med Ring, eller Ring med Mange, men vi liksom kostar på oss att göra det lite i förtid. Det skulle jag tro. Jag skulle i alla fall tro att det stänger dörren för att det ska bli någon kontraktsförlängning för Ring, även om man har en grym höst här. För att det är numerärt fullt helt enkelt.
Undrar hur han tänker kring det. Undrar hur man tänker som spelare i, för han lär väl kanske också kunna tänka i de banorna. Undrar hur lätt det är. För jag menar, det är också fortfarande, han ska ju spela sig attraktiv på marknaden om Exakt. Det inte blir en förlängning i Djurgården. Och även, men i hans läge kanske det är gynnsamt med denna situation, så, alltså rådande pandemi, att han borde inte vara jättedyr. Och det finns ändå ett track record på att det kan vara väldigt bra.
Mm. Ja.
Men å andra sidan, då kanske Djurgården borde kunna behålla honom till inte så dyrt heller. Svårt det där.
Ja.
Men om vi tror, han, tror han startar?
Ja. Lite... Harris hamnar lite utanför i och med att han inte är, ja, när vi spelar 3-5-2 så finns det ingen plats för honom så att säga. Så att han var ju därför spelade ju inte han i Ungern då. Men jag är ju mer sugen på att se Bergkrot alltså. Han gör ju poäng. Och den, jag skulle gärna se Bergkrot och förmodligen Chili till vänster då. Jag ser inte honom sådana här centrala spelaren. Vi har försökt använda honom som hittills. Så att, så det är lite, det är liksom lite klyschigt att vilja se de spelarna som har varit skadade att bägge tillbaka, nu kör vi på dem. Men ja, så känner jag ändå att det är, jag är sugen på att se Chili och Bergkrot faktiskt.
Mm. Jag säger inte emot dig.
Men Mange kliver in här och tar en given plats om han ansluter. Där, jag har lite svårt att bestämma mig om jag tror att Mange kommer bli dundersuccé eller om det liksom kanske bara blir okej. För att ja, den han är väldigt välkommen, det är han ju.
Det som talar för är ju att han har ju inte på något sätt varvat, alltså hans prestation har ju inte varvat ner borta i MLS i alla fall.
Nej, han, hans poängproduktion i MLS är ganska så låg. Det är den, eller den är väldigt låg till och med.
Då vill jag säga att jag tycker att hans produktion i Allsvenskan har varit sinnessjukt hög.
Ja, istället. Det är det som är hans stora S. Att här i Sverige har han alltid levererat. Han gjorde ju bara så här 3 poäng på 25 matcher i Danmark. Sen gick han till oss och vann skytteligan. Så att hans produktion i Sverige har varit grym. Men visst, det är ju skillnad. Han stack när han var 27, nu är han 30. Det kan hända en del då liksom. Sen han har ju inte haft en... Jag vet inte hur många matcher du har sett med San Jose Earthquakes. Men han har ju inte haft en... liksom roll som striker.
Utan jag har säsongskort där.
Ja. Så här, virtuell biljett. Han har spelat offensiv mittfältare liksom centralt mycket tror jag. Och det var där jag skulle vilja se att han kom in nu i Djurgården också faktiskt. Inte på en kant egentligen. Utan att han är bakom forwarden och var där han var som bäst i Malmö en gång i tiden. Han skulle kunna hjälpa till då i pressspelet och han ska ju vara central till banan liksom. Det hade, för det är i den positionen vi har haft störst problem faktiskt. Vi hade ju lite problem med yttrarna i och med att vi hade så få alternativ på grund av skador. Men annars så har vi ju kapabla yttrar. Men vi har många som kan spela 10 också, men alla egentligen naturliga sittande mittfältare. Eller naturliga forwards då, som Kalle. Den här naturliga 10:an har vi ju inte. Och det var egentligen samma sak med Astrid när vi försökte använda honom där. Han är ju egentligen en sittande, liksom en mer av en sexa, liksom en spelfördelare. Medan vi försökte ha honom längre upp i banan och att hans fot skulle generera mycket assist till Boja Turei och sådär. Men jag vet ju, Kim och Tolle vill ju egentligen ha yttrar som gör sin gubbe. Så där, och det gör ju inte Mange riktigt. Men jag tror ändå att de kommer bli jävligt kära i hans mentalitet och att han alltid gör jobbet. Liksom. Det tror jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Men mentaliteten, den ger du ju inte mycket för. Kommer du ihåg vår diskussion kring Carlis och att väcka laget med sin mentalitet?
Så det, ja, jag tycker kan vi stoppa inte det är ner. Samma sak.
Men du, och det viktigaste här är helt ärligt, man skiter fullständigt i hur det kommer se ut imorgon eller idag, beroende på när ni lyssnar på det här. Det man vill är att Djurgården studsar tillbaka och har skakat av sig förlusten i Ungern och på riktigt är med i kampen om placeringarna, så att säga.
Vi brukar ju prata om hur vårt humör påverkas av resultaten. Och man mår ju alltid som den senaste matchen. Och när någon ska gå på ett uppehåll så här med en vecka, de vill man gärna vinna alltså. Så man går in i lite god känsla.
Ja, men verkligen. Det känns ju som att det var år och dag sedan.
Men jag kommer ihåg när vi torskade mot AIK i fjol till exempel. Då skulle det vara landslagsuppehåll efter det. Och då mådde man ju liksom skräp i 2 veckor. Även om jag där då kände mig lite så här, ja, jag vill inte tänka på fotboll nu på några veckor. Liksom. Men det är jäkligt skönt att gå in i uppehållen med en seger i ryggen. Liksom snygga till tabellen på bästa sätt.
Mm. Du, vi har ju pratat med Göteborg, höll jag på att säga. Men innan vi kliver över dit så ska vi nämna vårt samarbete med ju.se. En blårandig bordershop där ni kan handla det ni behöver av alla kända märken. Finns även alkoholfri alternativ. Och det är ju.se som levererar och liksom distribuerar den exklusiva ju-upplagan som finns. Använder ni er av koden DIFPODDEN så har ni 10% på hela köpet. Men vi vill verkligen slå ett slag för en sund relation och syn på alkoholen. Känner du med dig att du har en osund relation till det? Eller vet någon som har det som du oroar dig för? Så kan vi tipsa om alkohollinjen.se. Finns även ett telefonnummer där som man kan vända sig av. En bra första kontakt för att komma på rätt bana igen. Och vet du med dig om att du ska vistas i trafiken så ska du självklart avstå. Och det gäller även dagen efter. Så alkohollinjen.se är en bra sida och linje att vända sig till. Men du, nu lyssnar vi på vad Göteborg har att säga. Välkomna till del 2 av denna införpodd där vi har tagit hjälp från västkusten och Patrik Glimberg. Välkommen!
Stort, stort tack. Det känns ärofyllt att nu få komma ut liksom vitt och brett i Sverige med min röst. Jag har ju tidigare varit så jävla centrerat kring centrala delarna i Göteborg. Så att nu får ni höra på den alltid lika hoppfulla och riktigt naiva Patrik Glimberg, även i Stockholm.
Hur känns det att vara med i denna rikstäckande podd?
Ja, men det känns stort. Det är faktiskt kul att det finns fler lag som faktiskt gör en podd och som inte bara startar en podd och lägger ner den utan faktiskt håller i det och gör det bra. Och jag ser ju alltid när det kommer upp diverse omröstningar kring då vilken supporterpodd som egentligen är den bästa att era lojala lyssnare faktiskt röstar fram er och tycker att ni är duktiga, och det tycker jag med.
Mm, det kan vi flika in att det är många som har hört av sig under denna trista pandemi och tycker gott om just det här initiativet att bjuda in motståndarnas röst i det hela. Så det är väl lite win-win.
Är det någon sorts så här dialektal lärdom man gör också då? Att man hör liksom hur jävla illa folk låter runt omkring i landet?
Det är faktiskt inte så mycket sånt, utan det är mer till det positiva att ja, men du vet, någonstans att man är ärlig att fan, man har ju egentligen ingen koll på Nej. Andra lag. Det är väldigt ytligt man har koll.
Ja, ja.
Och det är kul att höra någon som har mer koll, så att säga.
Ja, precis. Om sitt eget. Ja, nej, men det är bara du, jag är redo.
Ja, men vem är du då? Du avslöjar ju inte lite om att du är i poddsvängen. För den som inte känner igen din röst, vem är du?
Patrik Lindberg heter jag, är blåvit supporter sen barnsben, driver en podcast som heter BB-podd som nu är förflyttad till Expressen och GT som är en supporterpodd som heter Bara Blåvitt. Och vid sidan av det så har jag ett litet annat supporterinitiativ som vi har dratt igång, och det är en krog som ligger nere vid svingen som heter Restaurang Olivedal.
Det var inte illa.
Nej, man får göra det man kan.
Hur länge har du följt Blåvitt då?
Det är ju sen, och herregud, det är ja, sent 90-tal någon vända. Det börjar med att en kompis farsa då var i kanske vad man nu är i nuvarande ålder då. Och hade illa tvunget, fick ta med sig sin son på matcherna. Men han började tycka det var kul också. Och då kom min kompis pappa då på den briljanta idén att om min son tar med sig en vän på matcherna, då behöver jag inte riktigt ha koll på honom, för att då sköter de sig själva. Så att vi åkte efter skolan in till Ullevi och så käkade vi på McDonalds. Sen blev vi uppsläppta på våran del av läktaren och sen så gick han bort och ställde sig med sina vänner. Och sen i 85 minuter så stod han minsann precis framför oss och stod och tittade på oss och hade ögonkontakt. Det här var ju liksom innan mobiltelefonens intåg, så att man, då fick man ju liksom ses på den tidpunkten på en plats där man hade bestämt. Och så var det. Så då blev jag helt fast i det. Det var vilt levande och folk var helt galna och tokiga och man fick svära. Det var ju hur lockande som helst med fotboll när man var liksom 9-10 år.
Idag hade det renderat i en SOS-anmälning mot den pappan.
Ja, kanske hade varit så faktiskt. Jag är ju nära på att göra den svängen själv. Nu som tur är finns det ju massa uppstyrda läktare för den typen av barnpassning när det kommer till supporterskapet. Så att det, vi får se om min stora grabb hankar in på Young Fellows inom kort här.
Ja, spännande, spännande. Då har vi en liten bild av vem du är och vi kan väl egentligen ta tjuren vid hornen direkt, eller tjuren vid hornen, det vet jag inte om det är, men vi kan väl vi ska ju presentera dig också, Djurgårdens Björn Hellberg, också känd som Robin Fredriksson, välkommen.
Ja.
Du har micken lite på mute då, för din granne försöker bryta sig in hemma hos dig, och det ska vi försöka få bort från inspelningen.
Ja, det verkar så.
Men Patrik, vi ska säga att vi spelar in detta fredag den 21 och det har väl för några timmar sedan kablats ut att Pontus Wernbloom ska avsluta sitt haltande i Göteborg.
Det är så jävla roligt just att Pontus Wernbloom nu då har anslutit till IFK Göteborg. Det är ju en sån Du vet, vi pratar, det finns en så kallad fikaliga i Göteborg. Jag vet inte hur väl pålästa ni är om fikaligan.
Det
men det handlar
som
om...
ska hem, ja.
Ja, men exakt.
Berg och Vänt och Värnblom och...
Exakt, ja. Exakt. Och man har ju pratat om dem så jävla länge nu. Så vi konstaterar ju det här om veckan att vi har ju pratat om hemvändare i ett helt decennium utan att någon kom hem. Så mellan liksom 2010 och fram till slutet 2019 hände ingenting liksom. Och så fick man alltid hem dem som man kanske inte riktigt hoppades på att det skulle vara just den hemvändare man ville ha. Jag vet att när vi fick hem Robin Söder så var det ju inte så att jag stod på händer, även om det såklart var en jättenyttig värvning så här i efterhand. Men
så kom, till exempel. Ja, men det är ju typ den här nivån han ska vara på.
Ja, han kommer ändå direkt från Turkiet nu. Han är ju bra. Problemet är att han börjar bli gammal och sliten och långsam. Och den där lilla fina passningsfoten han hade, som var, den var liksom inte bäst innan. Det blir inte bättre när benet blir gjort av trä. Så att han har ju också haft lite så här uppförsbacke. Men, och så får vi nu då hem den här riktiga, alltså prestigehemvändaren. Det finns ju egentligen två man kan prata om. Det är ju Marcus Berg. Och det är ju Pontus Wernbloom. Och av alla hemvändarna så har vi ju alltid sagt att den som inte kommer hem är ju Pontus Wernbloom. Och det var ju typ 7-8 år sedan han sa att fotboll är tråkigt. Jag gör det bara för pengarna öppet. Och det är klart att om det är cashen man är sugen på, då är nog inte ett IFK Göteborg i coronatiden rätt plats att söka sig till, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, här måste man ändå flika in att aktiebolaget IFK GBG värvningsintressenter.
Ja.
Då, där kanske ändå finns lite muskler bortom corona, eller?
Ja, det gör det. Och det, så har man ju fått göra när man ska plocka in lite spelare. Man har använt dem tidigare. Och det var så jävla bra att kunna starta det där projektet i samband med att skeppa iväg Benjamin Nygren, för då ser det ut som att det är världens bästa aktie att investera i IFK Göteborg. Någonstans så ska ju de få återbäring också, och jag vågar påstå att de inte vågar trycka in lika mycket i en Mattias Bjärsmyr, för jag har jävligt, eller vad säger jag, i Pontus Wernbloom, för jag har jävligt svårt att se att du ska få någon direkt dunderavkastning. Så att det har nog mer med hjärta att göra den gången, och då tror jag inte att man vågar lägga lika mycket krut på bordet.
Nej, och samtidigt så känns det väl som att Wernbloom har väl, i och med att hans öppet har gått efter pengarna tidigare, har ju svårt att tro att livet i Ryssland är svinkul, för alltså, det är klart att det går att överleva, men det är nog inte optimalt. Men jag antar att det har känts i plånboken, och att det är väl inte pengarna nu som är det avgörande.
Nej, det finns en jävligt rolig gammal skröna där kring när Pontus då skulle ansluta till Ryssland. Och jag vet att då var de i Holland liksom, och så kommer han hem till Nina Wernbloom då. Den spelarfru man i hemlighet följer på Instagram. Och att han då liksom säger så här, att vi har fått ett anbud från Ryssland nu. Och Nina direkt säger så här, nej, det kommer inte hända liksom. Det finns inte på världskartan liksom. Så hinner han inte avsluta meningen och så här. Och det här kommer bli min lön. Varpå hon sträcker upp armarna i luften och säger, vi ska till Ryssland. Så att det finns någonting i att han gärna har gått efter cashen kanske. Men de kommer han inte få nu. Sen så är det ju något fint i att han då kanske gör något år eller två. Eller kanske till och med förlänger och gör en tredje här. Det hade ju varit underbart.
Vet man vad han är i för status nu? För han åkte väl på en hälseneskada så sent som... Eller har väl inte lirat sen typ slutet på 2018, va?
Nej, det stämmer ju. Så att och det är ju det äpplet man får bita i när man är supporter till Allsvenskan. De hemvändarna man får hem, de kommer ju sällan hem liksom 100-procentiga och svinhungriga. Och det är alltid någon sorts rehabprocess, så ska man kasta in dem för tidigt och så ska de slita upp någonting och så ska de på igen och sen ska de harva tills de lägger av. Det är ju lite det man får ta nu liksom, men det är också det man betalar för.
Jag slänger in för tidigt. Han är ju med i truppen till imorgon.
Ja.
Han har inte spelat match på 2 år.
Nej, det säger en del om truppen i allmänhet kanske. Det är väl lite så man får fundera på också. Vi har inte riktigt haft samma flax i vårt truppbyggande som ni kanske har lyckats ha då det här året.
Vi ska bara nämna en grej också innan vi lämnar Wernbloom just för tillfället. Det är väl, om man tittar på Expressen eller Aftonbladet som har kopplat ut bilder från han anländer till Kamratgården. Det är ju ingen blyg guldlänk han har på armen.
Det är en
Rolex. Det ser ut som att vara värd Ja, men den ser ut att vara värd mer än hela kamratgården.
Jag vet, du såg du också att på hans pressbild sen, där han ställer upp och du vet, står i matchtröjan, att man ser den goa brännan efter klockan med att han har tagit av sig för bilden, för han inser att det här går ju inte. Det
han har ju blivit rånad.
Ja, nej, det är samma klädvalet där. Och man ska inte glömma det då, att Pontus Wernbloom är ju från Kungälv. Där är det viktigt med stora blaffer och guld. Vi snackar 3 mil norr om stan, men det hjälps inte. Det är epatraktorer, det är hela paketet liksom. Så att ja, man får ta Pontus vad han är.
Mm. Över till hela laget då. Hur mår Göteborg egentligen?
Nej, det har inte varit bra. Det har inte alls varit bra. Och framförallt så sätter det sig psykiskt på... På killarna när de inte får till segern. Det roliga är då att jag har varit så jävla negativt inställd till alla matcher som vi ska spela här nu kommande. Du vet, alltså om man, det var som jag sa, om man bara backar bandet till för ett par år sedan, så är det ju inte så att man ska ta emot Falkenberg hemma och vara livrädd. men i år så är man det. Och det säger någonting om hur truppen mår och om hur vi hanterar hela den här omställningsprocessen och allt det här. Sen är ju de duktiga på kamratgården retoriskt. De är duktiga på att köpa sig tid och de är duktiga på att berätta en story om att vi håller på att göra någonting omvävande. Och därför måste vi då ha, de vill inte använda ordet tålamod, men det är indirekt där de säger ju att vänta nu, det kommer lösa sig. Det här är omställningsår, det här. Så att vi har ju haft det jävligt tufft och det syntes väl inte minst här nu när vi tog emot då Norrköping och blev totalt utspelade av ett extremt stillastående Norrköping som bara väntade eftersom vi var så rädda. Och då var det också ett Norrköping som inte var i form. Så att åka upp då och möta jävla Djurgården av alla jävla lag en lördag sen, som liksom bara ångar på. Det känns
och det fina plastgräset dessutom.
Ja, sen så den där, ja, jag är ju såklart gräsförespråkare in i döden. Och det måste jag ju vara, annars så blir jag ju hängd i den här stan, va?
Ja, men det, där är jag med dig, där är vi överens.
Ja, samtidigt så ska man ju komma ihåg det, att vi har en jävligt ung trupp. Det är ju liksom inga gubbar som är skolade på en åker, utan de är ju skolade på konstgräsplaner. Så någonstans så ska de väl ändå kunna hantera det, men... Så ni liksom pucklar på Örebro, ni pucklar på Mjällby, sen så åker ni på Däng mot Bajen, sen så Varberg bara farten, Häcken har bara farten, AIK, vilka var det? Alltså så här, det ni har gjort nu är jävligt imponerande. Det som jag lägger mitt hopp till är ju att ni ska vara så jävla bakis efter Europaresan liksom. Det var jobbigt att flyga flygplan, munskydd, hela biten, åka ut där, lite deppig. Och så ska man liksom bara gå på oss och tänka att ni ska spela av oss. Jag tror att det kan vara våran räddning, kan vara eran underskattning av oss eventuellt.
Ja, ord och inga visor. Men om vi stannar kvar lite då i vad är det som... Alltså du nämner det här med att kamratgården är bra på att köpa sig tid. Är inte det en ganska farlig väg att gå då? Alltså om man inte har självinsikten och rannsakar sig själv och någonstans tror själv på det man säger hela tiden. För det var det någon ordförande, nu är jag jättedålig på namn här, som var ute och liksom berättade, ja, men vår trupp är egentligen värd så här mycket och vi borde egentligen ha gjort så här många mål. Alltså utifrån så låter det som att hur fan kan man, alltså, det är nästan sämre bortförklaringar än vad Poja kan ha efter vissa matcher. Vad är frågan om?
Alltså, så här, ja, det var Max Markusson som var ute och skulle lugna supportrarna då efter det här, den här lilla stökiga våren. Och vad han ville säga var väl att lugna er nu, om man ser till statistik så ska vi ju ha satt så här många mål baserat på hur många avslut vi gör och så vidare och så där och så där och så där. Men jag ser ju en väldigt farlig väg i att smutsa sig ner i statistik och tänka att ah, men det här är ju lugnt. För så funkar det ju inte i några andra verksamheter att så här, ja, men statistiskt sett så har jag ju varit på så här många kundbesök nu, så därför borde jag ha fått in så här många affärer. Ja, men det har du inte fått. Och då spelar det ingen roll att du borde ha fått, för du har inte fått det. Och där ser jag en fara. Jag förstår ju samtidigt att han gör så för att köpa sig tid. Men jag köper ju inte riktigt det heller. Och då måste man nog till med någon förändring. Och nu tror jag tyvärr att truppen är så pass sargad att de behöver få in något nytt blod. Alltså de behöver få in någon förändring, någon boost, någon energi som visar att nu förändrar vi här. För vi kan inte bara tugga på. Sen behöver inte det egentligen vara en bättre lösning än att fortsätta, om man ska se det rent så här på pappret. Men man behöver få göra någonting som gör att man liksom släpper gammal tyngd från axlarna och kan blicka framåt, tror jag.
Mm, för det är ju intressant att du säger det, för Wernbloom säger väl att han främst ska är påtänkt som anfallare, och jag menar, det är väl inte hans naturliga position.
Nej, han är, det är ju väldigt bra för våra gula kort, antar jag, för att han är ju duktig på att plocka gula kort annars på mittfältet. Men sen ska man inte glömma att Wernbloom ändå gjorde ganska många matcher som anfallare i Ryssland och faktiskt levererade där.
Så som att jag tror,
jag tror att han var en del i en spets.
Ja, för när han funkade som anfallare i Göteborg, då var det ju bara upp och skarva.
Ja, men nu fan, det är fan 11 år sedan.
Ja.
Det har hänt så
jävla. Alltså, det är ju egentligen en mittfältare. Man kan ju lyfta upp honom som en av två, tror jag, som liksom targeten. Men ensam striker, då krävs det väl kanske lite
mer.
Nej,
det är ju ingen djupledslöpare. Det är det ju inte.
Nej, det har jag till och med pratat om när han spelade anfallare i Göteborg, att de sa åt honom att du måste röpa djupled också. Det sa han, det tänker jag inte göra.
Nej, det är inte min grej. Nej, jag tror att framförallt är det så här, vi har ju ändå haft ett grundspel. Det som har varit våra problem är att någon kan trycka dit bollen. Det är ju inte så att vi har ett underskott på mittfältare heller. Så att jag tror att sen får vi ju se lite hur det blir. För det var ju på samma sätt som när han plockade in Jakob Johansson. Det är ju egentligen vansinne och slöseri att sätta honom i en mittbacksposition. Och framförallt så är det ju dumt, eftersom han inte har så där super fina fötter. Jakob Johansson är en bollvinnare. Han ska vinna boll och ge den till nästa gubbe. Men och då gör det ingenting om han stöter på mitten och råkar missa den. För då kan det vara så att han får uppbackning då av en mittback i ryggen. Men det har han ju inte nu, och det har vi ju sett vid flera tillfällen. Vi såg det mot Norrköping 2 gånger när han misslyckas. Liksom.
Så att, känner man inte lite så att, jag menar, alltså, om vi har Jakob Johansson och Pontus Wernbloom, spelar de på mittfältet bara? Liksom,
Jo, och då...
Ska de behöva liksom täcka upp där det är som värst? Alltså jag tycker i regel aldrig att det är en bra idé det här med att den bästa spelaren ska spela på en annan position. Vi flyttade in i Ulvestad som mittback till exempel när vi hade lite kris, och det är ju så här, ja men då tappar vi den bästa spelaren från sin position.
Nej, och det är det. Då blir det två nya positioner, kan man ju krasst säga då. För att då är det ju någon som ska in på en innermittfältare som inte brukar spela den ordinarie, och han ska täcka upp för en annan plats som han inte brukar spela. Liksom rotationen blir dubbel. Så jag håller med om att jag egentligen inte tycker att det är någon bra lösning. Sen har ju inte vi haft överskott på mittbackar. Jag vet inte riktigt vad våra sportchef gjorde, för de jagade ju då alltså mittback. De började jaga mittback i augusti 2019. Och sen då under våren, nu då på deadline day, så lyckas man signa Mattias Bjärsmyr, en hemvändare, för tredje gången.
Behöver man en till mittback nu eller?
Ja, alltså vi har ju haft ett underskott, eftersom vi har haft Kristoffer Lagrasa och Kalisi som var risiga, och Bjärsmyr är för gammal. Och helt plötsligt så har du liksom Jesper Tolinsson som är 17 år och ska in där och täcka upp. Det är ju inte heller rättvist. Det är så många som har sagt det. Om Jesper Tolinsson, fan vad coolt. Vi har en 17-årig talang som nu spelat från start i Allsvenskan på mittbackspositionen. Fan, det är ju svinhäftigt. Så här. Nej, det är ju inte häftigt. Det är ett haveri. Han är ju inte mogen för att spela där. Men det har inte funnits några alternativ. Så att, vi har ju haft ett underskott på mittback. Och sen så har vi haft problem i anfallsdelen. Liksom. Och det är därför också vi är duktiga på mittfältet. För där har vi ju duktiga och kompetenta spelare.
Man har hört det några gånger då, att Göteborg är jättebra fast inte i straffområdena.
Det är också en sån här klyscha. Alltså det är så jävla...
men
är inte det fotbollens största jävla klyscha? Jag blir så trött på det.
Du behöver inte ta
Blåvitt som exempel. Men i allmänhet i Allsvenskan, så här, vi är för svaga på sista tredjedelen. Ja, men var inte det. Alltså det är fotbollens största klyscha. Liksom, så här. Det spelar ingen roll att du duttar fram om du är för svag i sista tredjedelen. Eller målvakten blir så stor när du missar lägen. Ja, men bli inte stor. Jag blir så trött på det, för man har hört det så många år. Liksom.
Men då tycker jag, Patrik, att du är inne på en åsikt som jag tycker om Poja. Jag har länge liksom inte riktigt greppat hans storhet, för jag vet här Robin att du säger om, ja, men han utvecklar unga spelare och så. Och sen, ja, fast det blir lite som du säger, Patrik, att fan, han måste ju spela med den här 17-åringen, för det finns ingen annan.
Mm.
Han måste spela med Benjamin Nygren. Alltså, nu säger inte jag att Benjamin Nygren inte är bra och talangfull. Men det är ju inte Pojas förtjänst att han är så pass bra på fotboll. Utan det är visserligen kanske Pojas förtjänst att han får starta. Men det är också för att det inte finns något annat alternativ. Jag lovar att hade Tobbe Hussein och någon polare till honom fortfarande varit med, då hade inte Nygren lirat, till exempel. Inte så mycket i alla fall. Och det är samma sak som att det är inte Rickard Norlings förtjänst att Alexander Isak är så bra på fotboll. Men det var hans förtjänst, alltså han fick spela då, men det var för att tillfället gavs. Och det är liksom lika lite Pep Guardiolas förtjänst att Messi är så jävla bra på fotboll, eller alla andra tränare som har haft honom. Alltså förstår du, det är skillnad på sak och sak. Och här tycker jag som utifrån att, vad är grejen med Poja egentligen? För jag, nu raljerar jag lite, men jag tycker liksom att det enda som fastnar på min näthinna, det är någonstans en dålig förlorare och en bortförklarare hela tiden.
Mm. Det blir väl så i motgång också. Jag vet inte, det är väl första gången också han, alltså dels är ju han för första gången någonsin i en så pass stor klubb, och sen så då får han sätta på så mycket motgång och så mycket påtryckningar ut. För jag tror att det tar nog ruskigt jävla psykiskt på honom. Han har ju fått överge sin idé ganska mycket också nu under året, även om man inte tänkt på det. Om du tar, nu blir det att jag faller tillbaka till Norrköpingsmatchen då, men den är så ett bra exempel. Vår yngsta spelare, Norrköpingsmatchen, det är Alhassan Yusuf. Det är en ung spelare, men det är också en spelare som är supergiven. Sen har du liksom, du har Sana Aiesh, Lagemyr, du har Abraham, du har Erlingmark, Wernersson, Kalesi, vad heter det, Jakob Johansson, Jalla och Anestis. Det är liksom, det är ett rutinerat lag på pappret. Det är inte de här junisarna som du då vill fasa in för att sen kunna sälja. Det är väl någonstans skönt då att man kanske har övergett då för stunden den här utvecklar talangs idén. Och jag fattar att man fastnar i någon sån här floskel tillstånd bara. Samtidigt så jag vet inte riktigt. Jag brukar ibland föreställa mig, vad hade jag gjort om jag var Poja nu liksom? Hur hade jag hanterat det här? Fan vet om jag inte hade försökt att hantera det på samma sätt liksom, hitta de ruskigt få ljusglimtarna och verkligen trycka på dem samtidigt.
Absolut, ja, men grejen att det kanske inte är kritik mot Poja jag är ute efter egentligen. Alltså, jag tycker det jag tycker om honom, men det jag undrar är ju då de som är ovanför honom som faktiskt ansvarar för hans anställning, vad tänker de kring det? För jag menar, de kan ju också, alltså, hur ska jag uttrycka mig, att är de nöjda med utfallet? För liksom, om det är som du säger, om de köper det med helt och hållet att fan, vi ska ha ungtuppar, vi ska utveckla dem och sälja dem. Men sen om det är som du säger, att man faller tillbaka till att fan, nu är det bara rutinerat. Visst, någon ung, men det är rutinerat och det är kanske inte jättemycket försäljningsbart. Vad är då vitsen med honom? Förstår du? Hur mycket? Ja. För resultaten är ju inte jättesmickrande. Jag menar, vad har ni, 16 matcher, ni är uppe på 15 poäng. Det är 2 segrar, 9 oavgjorda och 5 förluster.
Mm.
Det bästa. Alltså det är inte ett, de har ju bara 2 vinster på 16 matcher, men de har ju torskat lika många som oss. Det ska man komma ihåg. Alltså det är ganska, sen har vi vunnit 9 och kryssat 2 och de har vunnit 2 och kryssat 9. Det är rätt väsentlig skillnad såklart. Men
samtidigt, kollar du insläppta mål som vi ligger på, så ligger vi jävligt högt på den siffran också.
Ja,
och sen är problemet att vi har ju så jävla svårt då för att trycka in. När det väl gäller så har vi svårt att trycka in bollen. Det är samma att vi har väldigt svårt att döda matcherna.
Det känns som att det inte är så långt ifrån att kunna bli bra ändå. Skulle man haft en bra anfallare och en ordentlig mittback, då hade väldigt, väldigt, väldigt mycket varit vunnet. Jag har lite svårt att köpa det här att liksom Blåvitt skulle, ja, att det skulle vara liksom en stor bluff hela den här grejen liksom. För jag tror Blåvitt skulle vara mer illa ute om de gav upp det här nu och bara liksom, för de har investerat så mycket i att få hit Ferran Sebilo och anställd Soccer Services, så alltså allt är liksom investerat i det här. skulle de då liksom göra sig av med bägge två för pengar de inte har och försöka hitta något nytt? Alltså det, jag hade inte velat det om jag var...
Nej, men samtidigt, vad är det för betyg och då sitta och säga att ja, fast hade de haft tre spetsspelare i varje lagdel, då hade det kunnat bli bra. No shit. I vilket lag hade det inte blivit?
Så långt ifrån är det inte.
Men det, och det var det jag menade förut, och det var det vi pratade om här, att vi hade två sportchefer då, inte en utan två, som jagade mittback under alltså två stycken termingångar och lyckas ändå inte hitta den man vill ha och tvingas motvilligt signa Mattias Bjärsmyr på deadline day. Så att, och det här tror jag är problemet, att du har Kenneth Andersson som kommer in som sportchef, tar över, ganska färsk ändå, ska vi komma ihåg, i IF Göteborg. Han som då tar efter hans plats i styrelsen, det är Jonas Henriksson. Helt färsk då in i styrelsen. Och det är någonstans han som blir den sportsliga ansvariga i styrelsen. De vill inte gärna säga det, men det är ju så. Och utöver det så har du en hyfsat färsk poja som inte heller Kenneth har varit med och tillsatt i tränarstaben. Så att de har nog inte någon fått riktigt de förutsättningarna eller den erfarenhet de behöver för att bygga på någonting bra här. Och det är då man står med byxorna nere när kanske Kalle Sido går sönder. Sen borde man ju då kunna se till, och jag tycker att man ska kunna ha tillräckligt mycket kött på benen när man bygger ett lag, att man tänker okej, vi behöver i alla fall ha en rimlig ersättare på varje position. Alltså en som rimligen kan ersätta så att vi också kan rotera. I synnerhet när man då vet om att vi kommer gå in i ett extremt tajt matchande. Det var ju liksom ingen hemlighet under våren att det skulle bli jävligt kompakt spelschema sen. Och där tycker jag verkligen att man har fallerat.
Tycker du det är mera sportcheferna som ska ha skit än tränarparet?
Det är så jävla lätt att sitta här också och säga vem som ska ha skit och ditten och datten, samtidigt som det har varit ett år då ingen riktigt vet någonting. Men om jag måste hitta någon som ska få...
Det går ju uppenbarligen att värva. Det värvade ju Kuka och Värnblom och... Alltså, ja. Pengar finns ju om man verkar leta efter dem liksom.
Om man verkar leta efter dem, ja, precis. Så att någonstans så, om jag måste hitta en syndabock, så tycker jag nog ändå, och då tycker jag faktiskt att det handlar på sportcheferna. Det är också sportcheferna som faktiskt är de ytterst ansvariga för sporten.
Däremot ska jag också säga att jag tycker att dåligt med den truppen, nog för att man saknar en bra anfallare, och man saknar väl, jag tycker väl att Kalle Sidi, Grasha, Bjärsmyr och, alltså det är en ganska okej mittbacksuppsättning, så där tycker jag inte att det är liksom fullständig katastrof på något sätt, men det är ändå ganska många i den här truppen som är rätt fina fotbollsspelare alltså, som inte borde ligga 12. Nej. Sen kan man alltså, att man saknar en bra alltså, det ursäktar liksom inte allting, det tycker jag inte, utan det är rätt många i den där truppen som, alltså, många klubbar allsvenskan gärna hade haft.
Ja, nej, så är det. Och framförallt om du kollar på andra lag som är bra mycket sämre, som ligger över oss i tabellen. Det är ju där någonstans att det börjar bli riktigt läskigt liksom. Så att, jag tror verkligen på att de behöver få in... Nu tror jag i och för att du kan få en sån effekt av Pontus Wernbloom precis på samma sätt som du fick den effekten av Lasse Wibe när han kom hem till IFK Göteborg och vi helt plötsligt från ingenstans liksom vände och började plocka segrar hela tiden. Så tror jag att den injektionen som behövs, det behövs liksom någon som kommer med lite högt huvud och kommer in och liksom är rakryggad och säger att nu kör vi. Och hade det inte varit en spelare som hade kommit in och gjort detta, då tror jag att man hade behövt ta in någon extern lösning via... Jag har till exempel sagt att Jonas Olsson då, som vi ändå har inom föreningen och i akademin just nu, hade varit perfekt att komma in.
Er gamla guldtränare från 2007.
Ja, och det är inte... Ja,
precis. Inte vår Jonas Olsson.
Nej, det hade varit...
Även fast alla lyssnarna är med
den hade varit oväntad.
Vad vi snackar om.
Ja, det hade varit oväntat. Nej, vår gamla guldtränare. Och det är inte för att han är våran gamla guldtränare jag tycker så, utan för att han sitter ändå i vår akademi, han har bra koll på de spelarna som vi lyfter upp och hela den biten. Han kan ta tag i laget direkt, han har bra koll på allsvenskan. Jag tror att det hade varit en bra injektion att få, som hade kunnat liksom styra om och skruva om lite grann och hjälpa killarna att få självförtroende tillbaka.
Imorgon då? Då är det match. Vad är truppstatusen då? Värnblom kan ju knappast vara redo från start. Det hade ju varit en chock. Men,
det känns som att det aldrig blir så heller. Men varje gång som man får hem en spelare och den signar dagen innan, så får man aldrig se dem i start. Men det finns väl ändå något
sunt. Det är otroligt att han är med i truppen.
Ja, men det säger en del.
Det är bara för att höja humören på bänken kanske.
Ja, det säger en del. Så här, jag tror... Åh, vi ska upp till jävla Tele 2, vet du. Det är så jävla skitarena. Vi förlorar ju alltid där uppe. Det... Nej. Jag är ju ganska nojig för imorgon, ska tilläggas. Det som jag kan se oss som våra räddning, det är eran underskattning. Det skulle kunna vara det.
Ja, det vet fan. Jag vet fan om Djurgården underskattar. Det är väl det Europa-box mellan i så fall. Men vad får vi för... vi brukar avsluta med att den gästen ska ge oss en trolig start 11 inför imorgon.
Ja, då måste jag tänka en stund. Kan du, får jag göra det snabbt?
Ja.
Det är bra.
Kan du tänka samtidigt som du svarar på en annan fråga då?
Ja, det kan jag göra definitivt.
Jag upplever det som att Göteborg, alltså ni supportrar, har varit jävligt vassa i olika insamlingar för att stötta föreningen.
Ja.
Jag vet att jag kollade i början av när Allsvenskan drog igång. Och ni hade någon så här barometer på antalet sålda fiktiva biljetter. Och det var ju, alltså, det var ju ett imponerande snitt. Det var ju liksom ja. Runt 9-10 000 första tre matcherna per match. Liksom. Var den detta och håller ni fortfarande lågan uppe?
Alltså det har att göra med att vi har så jävla mycket supportrar. Så att då finns det ju möjlighet att göra den typen av aktiviteter. Det är lätt att få folk att börja brinna och sådär. Sen ska man ju... Fan vad det låter som jag snackar skit om oss nu. Man ska komma ihåg vad de här biljetterna kostade också. De kostar 25 spänn styck. Det är klart att då är det lättare att sälja några stycken. För då blir varje gubbe swishar in fyra stycken en hunkar och så vidare. Men vi har varit jävligt duktiga på att hitta vägar att flippa pengar. Och det har jag berömt IFK Göteborg för i år. Och jag har sagt det, att hoppas att ni håller i det. För att kan ni hålla i den typen av initiativ, då kommer ni liksom alltid kunna få in någon miljon eventuellt extra då varje år. Det är ändå rätt stora pengar som kommer in vid alla typer av insamlingar. Vi har en fotograf som heter Fredrik Army som är helt fantastisk idealsupporter för IFK Göteborg och har nu då liksom under de här tiderna hjälpt till att fotografera för klubben och gör ju det ideellt och sådär. Och då brukar han alltid till varje match förstora upp en tavla som man får spelaren att signera, och sen så kör han ett lotteri där varje lott kostar 100 kronor. Och jag tror att bara han i år har liksom skramlat ihop närmare 200 000 till föreningen. Ja, bara på liksom den här superenkla grejen. Så att det finns mycket att göra, och där har vi blivit mycket bättre.
Ja, för visst har ni kört någon så här pubquiz och grejer?
Ja, det har vi också gjort då, där man ska tävla och så har spelare skänkt lite goda grejer och så är man med och tävlar och köper lotter och sådär. Det handlar ju mer om gemenskapen, och vi har även kört skänken öl till IFK Göteborg och så vidare. Så att, sen hade vi ett initiativ som vi körde i podden där man då skulle köpa fiktiva biljetter och bland alla de som gjorde det för en viss summa var då med en utlattningsplats då i podden och sådär. Så att, samtidigt som föreningen själva då har gjort en grej som är jättebra i år. De har börjat lotta ut en match efter varje match. Och då är det att man swishar inte ett nummer och sen gör de en dragning. Det blir liksom så enkel grej att göra. Men alla vill ju ha en matchtröja, och alla har ju råd att lägga 50 spänn på en lott eller vad fan det nu kan kosta. Och helt plötsligt så får du in en jävla massa flis utan att det egentligen behöver göra så mycket. Och det hoppas jag att föreningen håller fast vid.
Mm. Bra svar på frågan. Det var...
Tack.
Bra koll.
Vill du ha en startelva nu? Eller?
Ja.
Den är ju stökig, men jag räknar ju kallt med att Anesti står i mål. Det vill ju ändå påstå.
Frågat.
Ja, jag vet.
Väg till Djurgården inför förra säsongen.
Nej, såklart han inte var.
Nej, han sa ju att deras spelidé passade inte mig efter att vi nobbade.
Ja, okay. Och sen... Ja, precis. Och sen så får du väl se, från vänstersidan får du givetvis se Victor Wernersson. På högersidan tror jag att du får se Yellow. Och sen så är det den mittbacken för sekunden som känns bäst. Startar antagligen. Jag skulle egentligen våga påstå att Jakob Johansson är en av dem. Och sen blir det väl Kristoffer Lagrasa. Och sen har du framför våran klassiskt underbara Erling Mark och Alexander Yusuf. Sen så vill jag ju jättegärna, jag ser ju, alltså, ska jag säga det jag tror eller det jag vill?
Det är en 4-2-3-1 eller?
Ja, precis.
Ja, det är du, säg både och.
Okej, då tror jag att vi får se Tobias Sana i mitten, vi får se Lagemyr till vänster, vi får se Ayers till höger och så får vi se Kouakou eller Abraham längst fram beroende på vem man känner på mest då. Så tror jag. Och jag hade gärna sett kanske Sana längst fram om jag ska vara helt ärlig. Men det får jag inte se och jag får inte bestämma och tur är väl det.
Och så får vi se då i typ 84 om rollatorn står framme och Värnblom staplar in.
Alltså det är då vi är starka. Det är om det är någon gång ni ska vara försiktiga så är det från minut 82. Sen kan ni chilla för vi bränner allt innan 82.
Ja, vad...
Hoppas vi på en riktigt sur presskonferens mellan Poi och Kim sen också.
Ja, de brukar ju kunna vara ganska underhållande.
Ja. Ja.
Men jag tänkte på en grej, nu kanske inte det finns utrymme för eller behov rättare sagt, men en Pontus Dahlberg som nu gick till Häcken är väl ett låneavtal, är det inte det?
Jo, världens längsta låneavtal var det. Det var ju så över nästa säsong för mig då, eller var det till nästa säsong?
Det var långt nästa sommar så det är ett år.
Men då är frågan så här bara, är det här en indikation på att maktbalansen är på väg att skiftas i Göteborg? Eller är det just bara ett... Men det finns inte plats.
Jävlar, du skulle börja jobba på kvällstidning alltså. Nej, så här.
Dahlberg väljer Häcken. Maktbalansen skiftar i Göteborg. Ja. Vilket liv det hade blivit.
Ja, så här, vi kan ju inte gömma oss bakom att Häcken har gjort det bättre än oss. Så är det ju bara. Men det har inte med det att göra här. Utan Pontus Värnblom, eller vad säger jag? Pontus Dahlberg får en chans att flytta hem till sin gamla stad och kan vara där. Liksom. Det är en ung kille. Han har haft det rätt risigt utomlands. Men jag blev utlånad till Holland.
Han har spelat en match. Inte att han har blivit utlånad från Watford han får spela.
Och fatta den, det psyket. Att du utlånar från din Premier League-klubb. Går till Holland och säger, men här jävlar, får inte spela. Då mår man inte bra. Och skulle han då gå in och sätta sig bakom bänken bakom Giannis Anestis, det finns ju inte på världskartan. För Giannis är så jävla bra just nu. Trots att vi har släppt in så mycket bollar. Han är sinnessjukt bra just nu. Och det finns inte en chans att man skulle flytta på honom. Sen var det ju rykten då om att vi skulle eventuellt bli av med Giannis. Så då hade det varit läge. Men det var liksom inte, jag tror inte det var läge för Pontus att chansa på att vi kanske skulle bli av med Giannis Anestis så att han därför skulle komma till oss, utan han måste få spela, han får spela på hög nivå i Sverige och han får spela i samma stad som han liksom bor i, han kan åka runt i sin BMW M4 och vara lite cool på Hisingen liksom. Då tror jag att han är svinnöjd.
Men hatar man BK Häcken som Göteborgs supporter då?
Nej.
Det gör man inte.
Nej. Det
kanske kan utvecklas till det i och med att det bara är två bra lag i Göteborg. Alltså om 20 år kanske den generationen Bode-supportrar har BK Häcken som största rival liksom.
Bygger inte rivalitet på supportrarna mellan varandra mycket också. Alltså typ, vi gillar inte varandra.
Finns det bara två Göteborgslag i högsta serien så kommer ju det utveckla sig så.
Alltså, ja, jo kanske. Men vi får ta det hatet där och då.
Det måste ju till att Häcken måste väl liksom få sin publikbas med 5000% innan det kan börja bli rivalitet, känns det som. Det är väl liksom sambos, grannar och kanske någon kusins släkting som är på plats möjligen.
Så här, jag ska dra ett bra exempel på varför man inte tar Häcken på allvar riktigt. Och det är ju fel, för de är duktiga. Men jag menar, jag spelar i division 7 i fotbollen i Göteborg. Det är kul att hålla igång. Man, liksom, man kickar lite boll med polarna och sådär. Vi spelar ju alltså 5 matcher per år i division 7 på Bravida Arena. Det säger någonting liksom, storleken. Liksom. Vi spelar där Häcken spelar. Man liksom byter av dem, deras jävla U19-gäng. Från ett pass kom vi ut där, du vet, med liniment över hela kroppen. Och ska ut och glidtackla på deras plan. Så att, ja, det finns någonting som gör att man inte tar dem riktigt på allvar i stan. Och det utnyttjar ju dem såklart. För att det är asgött att vara spelare i Häcken. Du tjänar svinbra med pengar. Det är ingen som bryr sig om det går dåligt. Och du blir garanterat såld för att de är duktiga på att göra pengar.
Hade Häcken typ existerat idag ens om Göteborg inte hade tackat nej till att hosta Gothia Cup en gång i tiden?
De har ju mycket deg av Gothia Cup såklart. Det har de ju.
Sen det har ändå varit hela plattformen att bygga någonting på.
Ja, så är det ju. Jag vågar inte stå och säga det ena eller det andra där. Men de har ju haft enormt mycket framgång i alla fall tack vare att de får in väldigt mycket pengar. Det var inte länge sedan som BK Häcken var en liten god gärdsgårdsklubb som man liksom man åkte och kollade på då och då. Min farmor, vad heter det, bor precis utanför Rambergsvallen. Eller Bravida som den heter nu då, men den hette Rambergsvallen, låg på exakt samma ställe. Och liksom man kunde så här fråga henne, så här, jag såg att de hade så här på allslagstavlan här ute att det var match idag. Liksom. Kan inte vi gå ner och kolla, det är alltid kul med fotboll. Liksom. Jo, och så fick man en korv och fick stå där och titta på fotboll. Liksom. Så det har hänt så jävla mycket. Har det gjort. Och det är klart att de har mycket med pengarna att tacka det.
Ja, Häckens sidospår.
Men, yes, vi lyfter på hatten och tackar dig Patrik för att du tog dig tid och så hoppas vi att uppförsbacken blir brantare för er imorgon.
Det är bra, vi gillar drama i Göteborg så att det passar oss bra.
Det låter bra. Ja,
tack för att jag fick vara med.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.